Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never.
Hej och välkomna till en ny säsong utav Svenska FPL-podden. Vi rullade ju premiärsäsongen förra året och vi tänker följa upp det här nu, och nu har det ju priserna för spelare släppts rekordtidigt i år, och vi tänkte med det här avsnittet diskutera lite kring våra tankar kring kommande säsong och liknande. Vi spelar in idag tisdagen den 9 juli. Det är alltså exakt en månad kvar till premiär då Liverpool möter Norwich i en fredagsmatch som kommer sparka igång säsongen. Så att, jag vet att det är många där ute som redan har börjat plita lite på lag. Men de här tankarna vi kommer med nu är ju inte någonting som ska spika några lag, utan det är mer tankar kring. Det kommer fortfarande få en hel del svar med försäsongsschema och lite skador och nyförvärv och liknande. Men Stefan, du är med. Har du hunnit smälta förra säsongen?
Ja, men det har jag. Jag lyckades ju vinna någon penningliga där till slut. Så att, det var en rolig säsong. Även om det som man framförallt tar med sig var ju poddlagets stora succé när man kikar tillbaka, tycker jag.
Ja, men det var roligt. Det blev väl en plats 4000 någonting där, tror jag. Och vi hälsar såklart alla nygamla lyssnare välkomna och även eventuella nya lyssnare som har hittat till podden. Det här kommer ju inte vara ett klassiskt avsnitt så som det kommer se ut. Vi siktar precis som förra säsongen att komma med ett avsnitt varje vecka med rekommendationer och tips och tricks med byten och lite varningar och sådana saker. Men nu ska vi mer prata upp säsongen. Jag har ändå plitat ner en liten agenda och jag vet att det här är lite på uppstuds. Du, Stefan, har ingen aning vad vi ska snacka om, men jag har lite kollat på det. Agendan för dagens avsnitt är att jag tänker att vi ska fokusera och kolla lite närmare på de två dominanta lagen från förra säsongen. Och det finns väl ingenting som tyder på att det ska vara annorlunda i år. Då menar jag såklart Manchester City och Liverpool. Kolla lite vilka spelare kan vara av intresse där. Vi ska även kolla på straffskyttar, prata lite om det då VAR kommer till Premier League och med största sannolikhet kommer det innebära mer straffar. Vi ska även kika på spelare som har bytt fantasyposition, alltså spelare som tidigare har varit positionerade som mittfältare men kanske nu står som försvarare eller har gått upp som anfallare, och om det finns några intressen där från vårt håll. Sen så tänker jag att vi kör lite tankar bara allmänt kring målvakt, försvarare, mittfältare, anfallare. Vi kollar in på de lag som nu har nya tränare och vad det kan innebära. Spanar in förra årets fynd och ser, självklart har ju de fynden då stigit i värde. Finns det fortfarande intresse att ta in sådana spelare och i så fall vilka? Lite kort om spelscheman och sen så lyssna frågor jag skrivit, det är väl inte helt sant, men jag la ut på vår Facebook-sida att vi skulle spela in ett avsnitt här någon gång i dagarna, och då kom det in lite tankar kring olika spelare och sådana saker. Så tänkte vi kan kolla lite vad folk har skrivit. Hur tycker du det låter, Stefan?
Ja, men det låter fantastiskt.
Det är väl lika bra att hoppa in i de här lagen som jag pratade om, City och Liverpool, och Vi har sett en del prisökningar på vissa spelare, men även en del prissänkningar faktiskt. Och vad tror du, bör man börja säsongen med 3 City-spelare, 3 Liverpool-spelare, eller funkar det att gå med färre?
Nej, men jag skulle väl rekommendera ändå att börja med rätt många. Framförallt så har ju Liverpool en fin start på säsongen, men om man kollar lite längre ut så har även Manchester City fina matcher i inledningen, så att det blir väl lite tråkigt rekommendation här att man ska plocka in en rätt många spelare från Liverpool och City, mycket på grund av spelschema. Men jag känner mig lite, igen så känns det lättare att välja spelare från Liverpool än från City, tycker jag i alla fall privat. Jag vet inte hur du känner där, Alex.
Jo, det kan jag väl hålla med om. Jag tycker inte att det finns jättemånga intressanta spelare i Liverpool. Deras försvarslinje är såklart intressant med Robertson, Trent, Van Dijk, eventuellt Gomez om han kommer få speltid, Alisson i kassen eventuellt, de var ju väldigt bra bakåt förra året och jag tror väl att de kommer fortsätta vara det. Mittfältet är ju intressant, det är ju Salah och Mané på mittfältet som jag tycker det finns intresse av att ha, men Salah har ju faktiskt sjunkit i pris från förra året och det skiljer ju bara 1 miljon dem emellan. Och då tycker i alla fall jag tror att du håller med mig också, Stefan, att Salah känns betydligt mycket mer intressant. Och sen så har vi ju Firmino som kanske inte gjorde en succéssäsong förra året i anfallsposition som eventuellt man skulle kunna trycka in och hoppas att han ska ha en mer klassisk Firmino-säsong i fantasy-perspektiv, där han är mycket bra bonusspelare.
Ja, jag håller med. Vad sa du, att det skiljer 1 miljon mellan Salah och Mané? Men jag instämmer med dig där, att jag lutar mig också mot Salah. Han känns mer pålitlig över en hel säsong, även om Mané gjorde det väldigt bra i fjol.
Det som är med Salah och Mané, det är ju lite hur Liverpool kommer ställa upp. Det här systemändringen som de gjorde verkade ju inte gynna Salah direkt, utan snarare Mané. Vad har du några tankar kring det?
Ja och nej. Alltså jag vet inte vad jag ska... Salah tog ju ändå mer poäng, nästan 30 poäng mer än Mané. Och sen tänker jag också att han tog också straffarna när inte Milner spelade, och Milner är väl ändå en spelare som ska fasas ut här. Han börjar kännas till åren och borde få mindre speltid i åren än förra året.
Vi såg ju rejäla prishöjningar om man kollar till exempel på Trent nu, han är uppe på 7,0 och han och Robertson är prisade likadant som på 7,0. Jag tror att vi fick in någon i lyssnafråga eller vad man ska säga som tyckte att det var väldigt konstigt att Trent prisas lika högt som Robertson. Men där vet jag att du håller Trent snäppet före Robertson.
Ja, det tycker jag i alla fall som han avslutar säsongen och på det viset som han tog alla hörnor och merparten av alla frisparkar för Liverpool på slutet av säsongen. Han skapade extremt mycket chanser de sista 10 omgångarna och om det inte hade varit för hans skada där på några veckor så hade nog han legat med och haft lika mycket poäng som Robertson, om inte mer till och med. Så jag håller honom jättehögt inför den här säsongen.
Ja, får inte fastna för länge och bara prata Liverpool här. Vi ska även gå över till City och sen gå vidare. Men i försvaret är det ju många som kollar. Jag tror att det är ganska få lag, även om det har blivit liksom, det är rejäla priser för försvarare. 7,0 för Robertson och Trent. 6,5 för Van Dijk som kanske är de mest intressanta försvarsspelarna. Men det finns ändå fog för den prissättningen, både för Robertson och Trent och Van Dijk. Jag vet, det är det som talar emot, men jag vet att vissa har kollat mot att trippla upp Liverpools försvar. Det är ju att lägga väldigt många ägg i samma korg. Och dessutom då låsa att man inte kan ha Sala eller Mané om man då föredrar att ha honom. Men vad säger du, Stefan? Man bör väl nästan ha en Liverpool-försvarare?
Ja, jag tror att jag läste någon artikel på Fantasy Football Scout där att just nu så är det effektiva ägarskapet på i Liverpools backlinje 140%, och det innebär att folk har mer än en försvarare i Liverpool. Så att om man bara plockar en försvarare, då kommer man ligga efter i mot den stora gruppen som verkar ha plockat 1,4 försvarare om man slår ut på alla lag som har plockats ut hittills.
Mm. Vad lutar du åt då? Är det två Liverpool-försvarare och Sala, eller hur går dina initiala tankar?
Ja, det är väl så om man får ihop det prismässigt som jag tänker. Och det är mycket på grund av spelschema också, att jag tänker att Sala är en fin kapten att ha i inledningen av säsongen. Och att jag har i alla fall historiskt inte gillat att sätta kaptenspinner på backar, men det kanske man får ändra. De var ju väldigt, väldigt stabila hemma på Anfield och plockade mycket poäng även backarna, men jag tycker det känns lite läskigt att sätta kaptenspinnen där.
Mm. Om vi lämnar Liverpool där, vi kommer ju komma med ett avsnitt här lite närmare ligastart där vi går igenom samtliga 20 lag, inklusive då såklart de tre nykomlingarna, där vi lägger luppen på varje lag för sig, kolla på vilka spelare som är mest intressanta. Vi gör det här närmare starten eftersom att då kanske trupperna är lite mer spikade, vi har sett lite försångsmatcher och sådana saker. Men vi kikar in i City också, och som du nämnde, det kanske är lite svårare att lista ut Peps startelva än Klopps. Och det jag kollar på bara snabbt när jag kikar, det är väl Kevin De Bruyne som är prisad 9,5. Han har väl aldrig varit så lågt prisad någon gång i fantasyhistorien. Sterling ökar upp och är på 12,0. Och annars så är det lite blandad kompott där. Jag tycker Bernardo Silva känns ganska prisvärd fortfarande, 8,0. Vad har du för tankar kring Manchester City?
Ja, men jag tycker väl också det. Jag tycker det känns rätt så intressant i försvaret, men jag kan väl förvänta mig att det kommer värvas en del. Men just nu om man kollar på det så borde väl både Stones och Zinchenko vara startspelare i det man ser, det försvarsspelet man ser just nu. Sen kanske det kommer komma in någon spelare där. Men de två håller jag i alla fall koll på. På mittfältet så är det väl Sterling som är det säkra kortet, men jag är också nyfiken på De Bruyne. Gör han en hel försäsong utan några skadebekymmer här, då känns han intressant. Bernardo Silva, ja, jag vet inte, han imponerar ju alltid i spelet, men han plockade trots allt bara 154 poäng förra året, 8,0. Det är en svår prisklass tycker jag. Man brukar ofta kunna hitta mittfältare som kosta mindre för som gör 150 poäng på en säsong.
Mm. Vad tror du just om vi kollar upp på forwardsidan? Tror du Aguero kommer vara lika självklar den här säsongen som förra? Han fick ju, tidigare har vi vant oss att se han roteras ganska mycket, men han var ett ganska tydligt första val förra säsongen. Tror du att Jesus kommer matchas in lite mer nu? Han gjorde ju en verkligen himmel och helvetes uppvisning här i Copa America. Han var ju hur bra som helst första halvlek, sen tog han ett helt vansinnigt rött kort. Men ja, då spelar han ju dessutom ute på en kant.
Ja, nej, det är väl svårt att säga, men Aguero får väl ändå stå som förhands favorit där. Han var ju också och spelade Copa America och var ordinarie för Argentina för en gångs skull, helt och hållet. Det är svårt att säga om Jesus har ju framtiden för sig på ett annat sätt som Aguero, men jag vet inte om det är året där Aguero bara kommer börja vara en bänklirare. Han har nog något år till i sig skulle jag tro.
Ja, jag ser fram emot att kolla in City lite närmare 9 augusti då när säsongen drar igång. Bara en sak, du nämnde Sinchenko där. Han har ju gått från, han stod som mittfältare förra året och är nu positionerad som försvarare, vilket är helt korrekt. Det gör ju honom mer intressant. Du sa att han kändes som att han är en startspelare. Du räknar helt bort Mendy, eller?
Nej, jag räknar väl inte helt bort Mendy, men han har ju inte spelat mycket på, det var väldigt länge sedan nu. Och om man blir kvar så då finns han väl ändå kvar i Peps tankar, kan jag tänka mig. Men just nu känns han långt bort i alla fall. Men han kanske hade jättestora skadebekymmer och det kanske har rehabats till nu. Så då vet jag inte vem som går först. Men Zinchenko var ju solklar första val i slutet av förra säsongen i alla fall.
Ja.
Och som du säger så... Om man kollar på honom och hans poäng på 44, då det är ju väldigt missvisande då han stod som mittfältare i fjol och fick ju då inga, eller bara ett poäng när City höll nollan och han spelade. Så han hade tagit betydligt mycket mer poäng om han hade varit back.
Absolut. Vi går vidare. En nyhet för i år i Premier League kommer vara att det är ett inplanerat vinteruppehåll. Jag vet inte om alla känner till det, så därför tänkte jag bara ta det. Vi vet inte exakt hur det här kommer påverka i fantasy, för att det är inte inplanerat i matchschemat om man kollar i fantasypremierleague.com. Men det kommer vara ett uppehåll i februari och... Varje lag kommer ha ett 2 veckors långt uppehåll, men det kommer ändå inte innebära att det kommer vara några helger då det inte är matcher. De kommer alltså göra som så att ena helgen kommer 10 av lagen spela medan resten vilar och den andra helgen gäller det motsatta. Och frågan är hur de kommer göra här, om vi kommer ha en game week som är 2 veckor lång, vilket kommer vara jättesvårt att gissa på lag och med skador och allting. Och sen alternativt om de lägger till och gör 2 game weeks utav en game week, eller om man ska säga att det blir en väldigt blank game week för 10 lag och en blank för 10 lag. Och sen så blir det 39 game weeks. Det är lite oklart. Vi får lite följa upp det här längre fram. Men jag tror man ska vara vaken på det här och kanske tänka lite hur man ska navigera detta med chips eventuellt. Eller hur man löser det. Jag vill ändå lyfta den saken. Vi kommer nog komma tillbaka till det senare i andra poddavsnitt när det har utkristalliserat sig vad som gäller.
Yes. Jag vet inte om det är bara jag, men jag har inte sett några regelförändringar i fantasy, men jag ser ju att free hit-chippet verkar ju faktiskt vara bortplockat här.
Det kan jag berätta om på en gång. Det har de gått ut med information om. Free hit kommer finnas, men det syns inte i spelet eftersom att du inte kan använda free hit i game week 1, eftersom att du redan har en form av free hit, eller om man säger du tar ut det lag du vill ha. Det kommer dyka upp till game week 2, så att det chippet finns kvar.
Ja, ah, okej, okay. Men det var ju bra.
Yes. En annan nyhet i Premier League är ju att VAR kommer införas, oavsett vad man tycker om det. Jag vet att det finns vissa som tycker att det är jättebra och andra som tycker att det är sämre. Men det kommer ju att påverka även Fantasy Premier League. Vi har sett i VM i Ryssland till exempel att det blev väldigt mycket fler straffar. Och precis som du var inne på så kan vi inte se just nu några regelförändringar om att straffskyttar skulle få mindre poäng för gjorda mål och sånt. Och det gör ju att straffskyttar känns extra intressant i år. Men kanske även vissa huvudstarka försvarare då det borde kunna innebära antingen att de får assist när de fixar straffar för att de rivs ner i straffområdet eller dras i tröjor. Alternativt att de får lite lugnare bevakning och kanske får nicka in någon kasse eller så. Har du någon tanke kring det, Stefan?
Ja, först och främst så har jag ju sett en del statistik på, jag vet att det blev mycket straffar i VM, men de här ligorna som har infört VAR över hel säsong, där har det faktiskt inte skett någon större förändring i antalet dömda straffar, så att det blir väl lite annorlunda vilka straffar som tilldelas, och det beror ju mycket på hur de engelska domarna kommer utnyttja det här också, hur de kommer ta ställning till det. Kommer ju fortfarande vara en bedömning, när ska det varas, när ska det inte varas. Jag har bara färskt i minnet nu från dam-VM här, där jag tycker att det blev rätt många billiga straffar för Hans. Samt att de var jäkligt petiga på att målvakten skulle stå kvar på linjen när straffen slogs. Annars så slogs den om. Det är väl de två grejerna man tar med sig därifrån. Men som sagt, jag tror också att det kan vara läge att kolla på sådana spelare, framförallt mittbackar som har blivit helt bortmarkerade på hörnor tidigare. Van Dijk exempelvis skulle kunna vara intressant ur den anledningen. Och sen kanske det blir en del straffar som inte ges efter att ha varit granskats. Och då är det väl mer sådana situationer i spelet där domaren helt enkelt har blåst straff och där det inte borde ha varit det.
Mm. Ja, absolut. Det går ju åt det hållet också. Men är det här någonting du tar med i din beräkning när du börjar kolla på ditt lag, att du gärna vill ha med straffskyttar i ditt lag? Det vill man väl alltid ha, men ännu mer den här säsongen, eller försöker du bara tänka bort det?
Jag vet inte hur jag ska ställa mig till det egentligen. Jag kanske tar med några straffskyttar extra i början och sen får man se lite hur det utvecklar sig. Blir det fler straff eller inte? Lite safe kanske.
Mm. Yes, det kommer vi ju även försöka gå igenom när vi har vår laggenomgång. Att vi gissar vem som är straffskytt i respektive lag eller vilka som ligger bra till där. Vi nämnde Zinchenko som hade bytt position i fantasy, men det är även fler spelare. Jag tänkte nämna några nu, jag vet inte om jag har fått med alla, men jag har fått med en hel del. Så kan du få komma med någon kommentar, Stefan, om du tycker att det är någon som är intressant. Om vi börjar med mittfältare som har blivit forwards, så ser vi Deulofeu i Watford och Jota i Wolves. Båda klassas nu som forwards.
Ja, det är väl lite negativt för båda dem på totalen. Jag såg någon statistik där folk hade räknat på det. Det som händer är att de får inga poäng för när laget håller nollan och de får ett poäng mindre när de gör mål. Men å andra sidan kan de få extra bonuspoäng när i samband med att de gör mål, för att de får mer BPS för varje mål de gör. Bonuspoängsystem. Yeah. Så det kan motväga lite. Men jag tror summa summarum så är det lite negativt för de som blir uppflyttade till forwards.
Mm.
Samtidigt kan det ju vara så att det brukar vara rätt trångt med de man ska plocka ut på mittfältet. Så att ha några sådana här lite billigare alternativ på forwardsplatsen behöver inte vara helt dumt heller.
Nej, om man ser några som har gått andra vägen då, från forwards till mittfältare, då hittar vi till exempel Zaha i Crystal Palace. Vi får väl se om han blir kvar, det har väl ryktats lite grann, men det känns ändå som att han kommer stanna, tror jag. Palace värderar honom väldigt högt, jag tror att det kommer bli en dyr affär om det någon ska värva. Och sen även Perez som nu är klar för Leicester, han gick ju från Newcastle till Leicester, han klassas också som mittfältare nu.
Ja, men det tror jag väl är två spelare som gynnas. Jag är intresserad av Saha till exempel. För att ingen utav, eller i alla fall Saha, jag tror inte han tog speciellt mycket bonuspoäng i fjol. Och då gynnas man ju väldigt mycket av att man flyttas tillbaka som mittfältare och har fler sätt att ta poäng på. Perez har inte lika bra koll på. Jag tror att han tog en del bonuspoäng i fjol, vilket gör att hans flytt kanske inte är lika fördelaktig.
Nej. Åt andra hållet då, försvarare som har flyttat upp på mitten, så ser vi ju Schlupp i Crystal Palace och vi ser Declan Rice i West Ham. De klassas nu som mittfältare.
Ja, och det är ju negativt för dem såklart skulle jag säga.
Ja, där är det ju ganska tydligt att gå från försvarare till mittfältare. Det är ju inte speciellt bra. Å andra sidan så har vi några som har gått omvänd väg. Vi var inne på Zinchenko såklart i City. Men vi ser även Matt Ritchie i Newcastle och Masuaku i West Ham. Och sen så i ditt Arsenal så ser vi Maitland-Niles som nu är klassad som försvarare.
Ja, jag har inte mycket över för Maitland-Niles efter Europa League-finalen. Han var ju bedrövlig. Så att han kommer nog tappa sin plats när Bellerin är tillbaka. Men däremot så kan jag säga att Bellerin troligtvis missar starten av säsongen. Hans rehab har dragit ut på tiden, precis som Rob Holding. Och ingen av dem kommer vara redo, vad jag har förstått, när Premier League drar igång. Så det är klart att för Maitland-Niles skull så är det ju positivt att han står som back. Då han har chansen på nollor därifrån. Och han fortfarande är offensiv. Men du nämnde Matt Ritchie och hans tycker jag, liksom, han är ju, det är ett intressant flytt att han har gått ner på försvaret, men jag har ju Newcastle som solklara nedflyttningskandidater nu med, när Benitez inte är kvar och har skeppat Pérez, och nej, det känns som att den där satsningen kommer bara krascha just nu.
Ja, det är lite stökigt. Ja, vi får väl anledning att återkomma till många av de här spelarna i laggenomgången säkert, som är närmare seriestart. Nu går vi in på lite olika positioner och vi börjar väl bakifrån. Stefan, dina tankar kring målvakter. Det finns ju, tidigare har man sagt att det finns två solklara strategier, men jag skulle säga att det finns tre. Antingen kan man gå på en, säg att man tar in Alisson i Liverpool, eller man tar in Ederson i City, och sen så har man någon 4,0 målvakt som aldrig spelar. Det är ett alternativ, annars så kan man välja att alternera mellan två målvakter som är lite mellanpriskategori. 4,5 har man ofta gått på och har två stycken, och så lite beroende på hemmamatcher eller spelschema. Men sen vet jag att du till exempel, Stefan, gick på taktiken att ha två målvakter från samma lag. Du körde väl med Ryan och Button i Brighton. Har du någon tanke kring det här? Någon strategi som du gillar mer än någon annan?
Ja, jag har ju alltid gillat billiga målvakter, men jag var rätt besviken förra året. Brighton var ju rätt bedrövliga, så att det blev inte så jättemånga poäng från den strategin. Och jag sparade väl inte heller så jättemycket pengar då man kunde få både Alisson och Ederson för 5,5 i fjol. Nu har de ju prisat upp de två till 6,0 igen. Så att ja, jag vet inte vad som är bästa strategin. Det talar ju egentligen för att den bästa strategin är billig målvakt här i år, när de två bästa är prisade 6,0. Men jag är ändå lite sugen på Ederson, just på grund av att jag tycker att det är svårt att välja spelare från City som är helt givna.
Ja, jag tycker också att det är väldigt svårt att hitta bra 4,5 målvakter i år jämfört med tidigare år. Jag har kollat lite på det. Målvakter som tidigare har legat på 4,5 nivå har ju varit, ja, men Crystal Palace målvakt i Guaita till exempel. Vi har haft Foster i Watford, Fabianski i West Ham. Alla de är prisade 5,0 nu. Patricio i Wolves också prisad 5,0. Går man ner på 4,5, ja, man kan få en Bournemouth målvakt, vilket kan vara av intresse, vilket vi kanske kan komma till lite senare. Men där är det ju svårt att veta, är det Begovic, är det Boruch, är det han unga killen Travers som kommer stå? Alla är prisade 4,5. Jag gillar ändå Brighton, du sa att det inte gick så bra, men de har fint spelschema. Ryan är prisad 4,5 där. Burnley kan du få en 4,5 målvakt, men jag tycker att det är svårt att hitta 4,5 målvakter jämfört med tidigare år.
Vi får se vem som blir första val i Southampton också. Där har vi ju både Gunn och McCarthy, så att, det kan också vara intressant.
Absolut, jag har en känsla att det kan bli Angus Gunn, men ja, vi kommer få veta lite mer längre fram.
Nej, men jag håller med i den analysen att de har prisat upp väldigt många fler målvakter till 5,0 som man inte kommer vara speciellt sugen på. Så då är det så här frågan vart man ska lägga sig. En spelare som jag, eller en målvakt som jag eventuellt kan vara sugen på, lite beroende på, det är Juris i Tottenham för 5,5.
Du tycker inte det är värt att lägga till de här 0,5 för att få Ederson då?
Det är troligtvis det. Och ja, men det hänger lite på vilka andra spelare i City som jag tror på. Hittar man till exempel en 5,5 back i City, då går jag hellre på det.
Ja, jag har inte riktigt kollat på det. Om man ska ha två att alternera mellan, så ska man ju kolla på två målvakter som roterar väldigt bra med hemmamatcher och sådana saker. Jag tror Bournemouth och Southampton roterar ganska bra. Vi nämnde de har 4,5 målvakter. Men det är också någonting som vi kommer kika närmare på. Nu är det bara första tankar kring priser och sånt. Vi var inne på försvarare när vi sa att man hittar bra försvarare. Där tycker de har prisat upp ganska mycket där också. Det är mycket svårare än förra året att hitta fynd. Som exempelvis Van Bissaka som börjar på 4,0. Som alla som var hyfsat insatta förra året såg att han kommer starta. Och han gjorde ju en kanonsäsong. Nu spelar han i United, kostar inte 4,0 utan kostar 5,5. Ganska högt pris, i och för sig en bra back, och han bör väl ta en högerbacksplats i United. För mig, jag hittar inte så många intressanta på 4,5 heller. Alltså under 5,0 är det svårt. Har du hunnit gjort någon analys, Stefan?
Nej, de här billigare backarna, de blir ju ofta att man måste ha försäsongen för att kika hur det ser ut. Känner jag spontant i alla fall. Innan man kan dra någon sån analys. Jag har väl kikat någonting på Kiko Femenya i Watford som skulle kunna vara intressant för 4,5. Men det är så här, det är väldigt riskabelt i det här läget att säga vilka man ska gå på i den prisklassen. Men jag tror också att det kommer vara ett generellt tema i år, att det kommer vara, budgeten kommer kännas mycket tajtare än förra året, och det beror ju mycket på, som du nämnde, från Bissaka. Vi hade hela Wolves-laget som var väldigt, väldigt prisvärt med Jimenez och Doherty. Och de här Robertson, Trent och Laporte, de kostade ju väldigt, väldigt mycket mindre. Och jag tror inte att någon av de 5,5 eller 6 backar kommer leverera i samma omfattning som de gjorde i fjol. Så att jag tror att budgeten kommer kännas tajtare i år. Men det blir nog roligare också att man får göra uppoffringar för vilka spelare man ska ha i laget och inte.
Tankar kring mittfältare då? Vi sa ju det att där tycker jag ändå att det finns många i den här mellanpriskategorin. Vi pratade Bernardo Silva 8,0 då du sa att det fanns mycket alternativ. Där finns det ju väldigt många. Det är ju egentligen i över 10, där har du tre spelare. Det är Salah, Sterling och Mané. Annars så är alla 9,5 eller neråt.
Ja, det blir ju verkligen intressant på det sättet. Om vi bara ska hänga kvar lite på backsidan, så Everton är ett lag som jag kikar på en hel del. Väldigt fina matcher i början av säsongen, och ja, jag tror både att Digné och kanske Coleman kan vara bra val på backen där.
Absolut, jag instämmer. Jag har kikat på Digné, jag gillar ju hans inläggsfoto på fasta. Men på mittfältsidan då, som sagt, vi har tre spelare Mané kostar 11,5, Sterling 12,0 och Salah 12,5. Och sen har vi De Bruyne och Sané och Son på 9,5 och sen fallande skala. Det finns ganska mycket sån här mellanpris mittfältare som är av intresse. Är det någon specifik som du har hunnit kika på? Du nämnde Everton till exempel. Sigurdsson är väl både straffskytt och bra frisparksfot och sådär. Och Richarlison kostar lika mycket där, 8,0 han också.
Ja, men det är väl perfekta spelare som Salah och Sigurdsson till exempel, som både är bra och har straffarna i om det nu skulle visa sig att det blir en väldigt massa fler straffar, vilket man inte ska ta för givet. Så det är väl jättebra spelare och i den kategorin, så att man kanske safear lite och ändå har bra spelare. Men jag gillar verkligen Evertons spelschema här i inledningen, och jag rankar Sigurdsson högre än Richarlison just nu.
Om vi pratar straffskyttar och sådana saker, så kan man ju inte undvika att prata om Milivojevic i Crystal Palace, som mer eller mindre nästan vann skytteligan med att rulla in straffar som i första hand Zaha fixade. Både Zaha och Milivojevic är prisade 7,0. Tankar där?
Ja, jag vet inte om, nu har inte jag sett alla Crystal Palace straffar, om de är solklara eller inte, men det kanske skulle kunna vara ett sånt lag som får färre straffar om det är så att Zaha lägger sig lätt många gånger. Det vet jag inte, men jag tror att jag lutar lite mer mot Zaha i det här, för att jag tror att det kan inte vara så att de ska få 10 straffar per år.
Nej, det kan jag väl hålla med om. Vi har även en av våra lyssnare som skrev in om Niklas Hamnefors skrev in. Den största price droppen någonsin måste ju vara Alexis Sanchez. Han kostar 7,0 den här säsongen.
Ja, nej, det är en stor price drop, men jag vet inte om jag tror på honom i år heller. Det ska väl dock tilläggas att han faktiskt var mycket bättre nu i Copa America än vad han har varit för United i alla fall.
Ja, och nu är han skadad.
Ska ja, också tillägga.
Så han är inte i Australien med laget, utan han kör lite rehab själv. Så att jag lockas inte jättemycket. En annan sak som många har kommenterat, det är ju Chelsea. De tappar ju Hazard. Det ska bli intressant att se vad det innebär. Värvningsförbud. I och för sig så hade de redan gjort klart med Pulisic från Dortmund. Det är väl den dyraste Chelsea-spelaren i spelet just nu, tror jag, på 7,5. Vilket känns lite märkligt. Men ja, vad tror du? Kan Willian kliva fram och ta lite av Hazards poäng? Han gillar ju att spela ute till vänster, där han inte fått gjort så många gånger.
Nej, det blir väl upp till bevis hur Lampard ställer upp det där laget. Kommer de spela med en renodlad forward eller inte? Jag vet, Pulisic, han har spelat nu i Gold Cup heter det väl. Så han både spelar ytter och centralt. Så att han verkar vara rätt flexibel vad gällande position. Willian tycker jag ser bra ut när han får börja från vänstersidan. Så han är intressant om han tar vänsterpositionen skulle jag säga. Men det är mycket som är oklart. Och jag tror att vi kommer hitta en del fynd i Chelsea om Lampard får en bra start där, för att jag tror att det är många yngre spelare som kan lyfta sig under honom.
Tyvärr för Chelsea så har de ju långtidsskador både på Callum Hudson-Odoi och Ruben Loftus-Cheek. Jag gillade vad vi fick se från Loftus-Cheek i förra säsongen när han fick spela till slut, men när de kommer tillbaka kanske det kan vara intressant där att göra något fynd, men jag tror att Chelsea kan få ett ganska tufft år, men vi får se.
Ja, det är väldigt oklart, men så här, jag känner att det blir antingen så blir det succé eller så blir det flopp. Det blir inget mellanting, tror inte jag, så att vi får helt enkelt ha bevakning på Chelsea. Och Loftus-Cheek när han kommer tillbaka tror jag är mycket intressant, för att han känns ändå som en spelare som hade ungefär samma position som Lampard hade när han spelade för Chelsea och är målfarlig, så att ja, han tycker jag känns intressant.
När vi är på mittfältare kan man få kasta in en sån här du måste välja en spelare och typ ta Citys mittfält och ta hänsyn till pris och sådär. Sterling 12,0 versus Kevin De Bruyne 9,5 versus Bernardo Silva 8,0.
Ja, men jag tror att på grund av att man har väldigt begränsat med pengar så vet jag inte om jag kommer ha råd med Sterling, även om jag tror att han kommer ta mest poäng. Och om De Bruyne gör en bra försäsong här utan skadeproblem, då går jag nog på honom.
Ska vi kliva över till forwards då? Här ser vi också en ganska stor price drop, inte som det blev för Alexis Sanchez, men Kane gör en rejäl prissänkning och är prisad nu till 11,0. Dessutom straffskytt om man nu tror på det här VAR-ändringen och att straffar ska vara intressanta. Tror du han gör mål i augusti?
Ja, det får vi väl se. Jag vet inte riktigt vad jag känner för deras inledning på säsongen. De har ju fina hemmamatcher men även tuffa bortamatcher. Så att ja, men de är nog intressanta ändå offensivt skulle jag säga. Men sen vet jag inte, jag tror heller att jag kanske går på Son eller Mora som står som mittfältare fortfarande över Kane faktiskt.
Son ska man ju ha med sig avstängd efter hans vansinnesutvisning i slutet av förra säsongen. Så att han kommer ju missa en drömöppning. De har ju Aston Villa hemma i första matchen. Det var en bra match.
Ja, men det höjer ju såklart Keynes och kanske Lucas Moras möjligheter här i inledningen av säsongen. Han gjorde det väldigt bra där i Champions League i alla fall.
Om vi kollar andra premiumalternativ, vi var inne på Aguero. Han är prisad 12,0, spelets dyraste forward. Men vi vet ju vad man får därifrån, och ett fantastiskt fint kaptensalternativ. Är det en spelare som du inkluderar i dina första drafts utav ditt lag?
Nej, faktiskt inte. Jag vet inte, jag har mer och mer blivit gillat billiga forward över dyra forward faktiskt. Mm. Så att jag har inte tänkt så mycket på att ha honom med. Men man kanske får tänka om. Men jag tycker City har de har ingen så här match där man känner att de bara kommer köra över motståndet första tre i alla fall. Ingen sån hemmamatch. Sen det är Brighton i omgång 4 som där känner jag väl att det kan bli intressant.
Ja, sen så står vi där efter premiären då de har kört över West Ham borta med 5-0.
Ja, det kan mycket väl hända, absolut. Men jag vet inte, sen jag har väl lite, det kommer troligtvis inte påverka så mycket, men det har ju varit mästerskap här i sommar, även om det inte har varit ett fotbolls-VM så har ju Aguero varit iväg, Jesus har varit iväg, spelar sydamerikanska mästerskapen. Det är en del spelare som har varit iväg och spelat Gold Cup, och sen har vi även afrikanska mästerskapen som kanske kommer påverka mest, då jag tror finalen är först om 2 veckor ungefär.
Mm. Absolut.
Och de spelarna som har varit iväg där och spelat, de ska väl ändå ha 2 veckors semester efter det, tänker jag. Så att de kommer ju ha väldigt kort försäsong i alla fall.
Ja, och värt att skjuta in där är ju att den stora favoriten, det spelas väl i Egypten om jag inte har helt fel för mig, och Egypten var väl en av de stora favoriterna att plocka hem det, men de har ju åkt ut, så att Salah påverkas inte av det, heller inte Elneny i Arsenal, Stefan.
Nej, det är ju fantastiskt att vi får ha honom tillgänglig.
Nej, men skämt åsido, men Salah, den känns rätt viktig faktiskt i hur man ser på det.
Ja, där har ju Mané är ju fortfarande kvar i turneringen, så att där har det ju fördel Salah i det perspektivet.
Ja, om vi går vidare då på forwards, vi pratade lite Aguero. Om man kollar på Bournemouth som har ett väldigt fint spelschema, de har ju 2 nykomlingar de första matcherna, jag tror Aston Villa och Sheffield United. Där hittar vi ju Wilson och King. Om vi gör en där vilken man tar helst. Jag lutar ju mot King. Han är ju prisad mycket lägre. Wilson är ju upprisad till 8,0 och King 6,5.
Ja, men det, där håller jag nog med dig också. 1,5 miljon känns lite väl mycket. Och sen har vi också att King är straffskytt över Wilson.
Ja.
Nej, den är jag fullt med på. Jag tycker det är för stort prisgap att betala. Sen är jag rätt förvånad att Wilson fortfarande verkar bli kvar. För att han gjorde ju det fantastiskt bra förra året.
Ja, nej, men King tror jag är en spelare som, han är i alla fall långt med fram i mina tankar kring laget. Jag tror vi kommer kunna se en i ganska många lagbyggen. Just med Bournemouths fina start också med spelschema. Om man kollar på ett annat spelschema som ser betydligt tuffare ut, då går vi till Wolverhampton. Och där har vi ju förra årets succéspelare, Jimenez, som i stort sett alla lag hade. Och sen så har vi även Jota då, som är framflyttad i som forward i fantasy. Och hur går tanken där? Jag tror prisdifferensen bara är 0,5 va? Till Jotas fördel, han är väl 0,5 billigare.
Nej, det skiljer 1 miljon.
1 miljon, ja. 7,5 för Jimenez, 6,5 för Jota.
Ja, men de har ju en del tuffa matcher på pappret. Men hemma mot topplagen så var de bra i fjol också. Så att det kanske inte behöver betyda så mycket. Självklart nollorna kanske blir svåra att greja, men offensivt tror jag att de är kapabla att störa både United som de ska möta hemma och Chelsea på hemmaplan. Det tror jag inte är någon omöjlighet i alla fall.
Nej. Och Jimenez Jota då, vart står det där?
Jag lutar åt Jota. Jag tycker att han avslutar säsongen riktigt, riktigt fint i fjol. Så att Nej, återigen på pris, att han är 1 miljon billigare, så tror jag att jag gillar honom bättre.
Ja, jag gillar det också, men man ska väl ha med sig att Jiménez slog en hel del straffar förra året, om man nu går på det spåret. Annars, det jag vill flagga lite för Wolverhampton, nu får vi se om det fylls på med lite nyförvärv, men jag tycker att det är en ganska tunn trupp. Vi såg ganska lite rotation, ja, det kom i slutet när de i stort sett inte hade något att spela för i ligan men var kvar i FA-cupen. Men annars har vi ganska lite rotation och nu ska de spela Europa League, de ska kvala så de går in i turneringen tidigt. Ja, och plus det här tuffa spelschemat, ja, det kan bli tuffare för Wolves än vad många tror jag. Det är ingenting du har funderat på, eller?
Jo, det kan absolut bli det. De borde ju plocka in lite spelare, tycker man. Men samtidigt, det är ett kort värvningsfönster, så man kanske inte hinner få in alla man vill. Jag vet inte hur man ska se på det. Det är klart att rotations, eller Jiménez, han verkar bättre uthållighet än Jota, han spelar mer i alla fall, men det kanske också är så att han är så pass vital för laget att han kanske måste spela vissa Europa League-matcher också. Det vet jag inte hur det kommer bli, och att Jota vilas i Europa League just på grund av att han inte har samma kapacitet löpmässigt kanske.
Vi får ju även se vart fokus läggs, om det är fullt fokus i ligan. Just nu så kan jag tycka att topp 6-lagen, om vi bortser från framförallt City och Liverpool som känns ganska trygga i topp 6, så tycker jag att Chelsea med värvningsförbud, som du sa, det kan bli himmel eller helvete med Lampard vid rodret och värvningsförbud. Hazard är deras absolut mest vitala spelare för väldigt många säsonger, har lämnat och så, de kan få det tufft. Arsenal som mer eller mindre saknar en vettig backlinje och verkar inte vilja göra några nyförvärv som det ser ut. United som gör en del nyförvärv men som har vacklat och man vet inte riktigt vad Solskjær står. Det kan ju öppna upp sig att det är något lag som kan spränga sig in i topp 6 eventuellt om man gör det väldigt bra. Wolves skulle kunna vara ett sånt lag om de får bygga vidare på det de hade förra året, om de kanske inte prioriterar Europa så mycket. Andra lag kan vara Everton och Leicester som också gjorde det väldigt bra, framförallt i slutet av förra säsongen. Så det kan ju vara så att Wolves kanske lägger Europa League och bara egentligen mer eller mindre vaskar den. Vi såg väl Burnley gjorde det för någon säsong sedan. Så det kan ju också vara någonting som händer. Vi får följa det såklart.
Ja, men jag håller med helt i din analys där. Liverpool City är jätteklara. 1-2. Spurs känns för stabila för att släppa tredjeplatsen. Och sen tycker jag det finns stora risker i både Arsenal, United och City. Så att, ja, och jag håller med om de tre lagen som...
Chelsea menar du sa, ja, City där.
Ja, sorry. Chelsea. Och jag håller med om att de tre lagen som bör utmana är ju Everton, Leicester och Wolves.
Yes. Vi har ju pratat en del om att Lampard kommer till Chelsea, men vi ser ju även nya tränare i Brighton och Newcastle. Newcastle, vad jag vet, har inte gjort klart med någon, men Benitez har tackat för sig, vilket inte känns så fördelaktigt, det var du inne på, för Newcastle. Vi får se vem som kommer in där istället, men jag har svårt att se att det ska bli någon som ska göra det bättre. Jag tycker Rafa har gjort det fantastiskt med de begränsade resurser han har haft. Och i Brighton så ser vi ju då svensk bekantingen Graham Potter, som var i Swansea förra säsongen, komma in. Har du några tankar kring det här, att det är nya tränare? Vi har ju sagt det, Newcastle har vi varit inne på. Jag tror inte att det kommer vara gynnsamt för dem. Chelsea, Lampard, det kan gå lite hur som helst. Men Brighton då?
Jag tycker framförallt att det är väldigt kul att Potter har fått det förtroendet. Det ska bli kul att se vad han kan göra. Han är ju rätt intressant att följa. Jag vet inte, jag tror att det är mer intressant för de offensiva spelarna än för en ramstark defensiv. Det känns som att det kommer bli lite mer fröjdigt spel där. Sen får vi se om spelartruppen håller för det eller inte. Men jag tycker att det ska bli kul att följa dem i alla fall.
Ja, det tycker jag med. Alltså jag gillar Brightons spelschema här till starten. De har väl Jag kollar nu, Watford borta, West Ham hemma, Southampton hemma, City borta, rätt tuff. Men Burnley hemma, helt okej okay start. Ja, truppen är inte klappkass. Det finns en del vettiga spelare där. Det får se om Potter kan få ihop det här och bygga någonting. Jag tror att de ska inte ha allt för höga mål, men jag tror att Brighton absolut kan sikta på en mittenplacering om de får allting att fungera.
Ja, en spelare som kanske lite bortglömd nu, men som gjorde en extremt fin säsong för 2 år sedan, det är ju Pascal Gross. Mm. Han skulle kunna komma tillbaka och göra det bra om hans skadebekymmer är över. Det får vi se.
Ja, vi går vidare, kolla på förra årets fynd. Det finns ju några stycken, vi nämnde det, Wolves, mer eller mindre hela laget. Men om vi ska börja med Wolves då, så utöver Jota som vi har pratat en hel del om. Han har ju såklart stigit i värde, men inte supermycket. Kollar man däremot på en spelare som Matt Doherty som gjorde riktigt stor succé. Han kostar nu 6,0 för en Wolves försvarare. Sen så hur mycket försvarare han är, det är ju en annan fråga. Men finns det fortfarande något värde i Doherty 6,0 eller hans backkollega Johnny 5,5?
Det kanske gör om spelschemat, om de har spelschemat med sig. Och när jag kollar på det i inledningen här, så har jag svårt att se hur de ska hålla jättemycket nollor i början. Och därför kommer jag att rata deras backar helt och hållet i inledningen i alla fall.
Mm. Doherty och Johnny har man ju i och för sig inte för att få nollor, utan de spelar ju mer eller mindre som ytterforwards båda två.
Ja, men det håller jag i och för sig med om. Men som sagt, det är också lite, jag tror att de kommer vara mindre offensiva mot topplagen än vad de kommer vara mot sämre lag. Så att jag tror att de har sämre möjlighet till offensiv utdelning i de större matcherna.
Mm. Vi var inne lite kort där på Van Bissaka som kostade 4,0 förra starten och fanns i väldigt många byggen. Nu har han fått en spelarflytt till Manchester United. Kommer väl ta högerbacksplatsen där, tror jag, för Ashley Young, veteranen. Prisad 5,5, tycker du att det finns något värde där?
Jag tror väl ändå att United måste värva in någon riktigt bra mittback för att det ska bli intressant. Jag tycker väl att ska de spela Smalling och Lindelöf så kändes det inte jättestabilt förra året.
Nej. Jag är lite kluven där. Jag tycker det är svårt. Det är ofta man kollar på spelare som gjorde det bra förra säsongen, men han var ju prisad 4,0 och då gör det bra. Han tog väldigt mycket bonus. Sen så nu gå från en Crystal Palace, en klubb i deras dignitet, utan att trampa på Crystal Palace på något sätt, komma till United, det kommer kanske vara lite annat typ av spel. Vad jag ser så ser jag väl Van Bissakas främsta styrkor i defensiven i United, så vill man väl i alla fall som United-supporter hoppas att det ska läggas mycket fokus på offensivt spel. Och jag vet inte hur det påverkar hans bonuspotential och sådana saker. Det är väl någonting man får väga in i det.
Mm. Ja, men jag är lite osäker på United, men det är möjligt att de får ordning på det. Men Herrera är borta nu. Dryktas ju väldigt mycket om Pogba. Vi får se vad som händer. Det känns lite som ett lag som där det finns mycket frågetecken i alla fall just nu.
Mm. Vad har vi mer för fynd från förra året? Fraser i Bournemouth, han är prisad 7,5 i år. Vad tror du där?
Ja, det är rätt saftigt prishöjning skulle jag säga. Men samtidigt, han och Wilson hade ett väldigt, väldigt fint samspel, och blir båda kvar så är de ju intressanta. Sen har vi en avvägning, där kan man väga in att Brooks, jag tror han kostar 6,5, gjorde sin debutsäsong förra året, och ska man vara helt ärlig så var det ju en fantastisk debutsäsong i Premier League, och kan han bygga vidare på det härifrån så blir han väldigt intressant.
Mm. Är det något annat fynd från förra året som du tycker jag har missat som vi kan kika lite på, eller ska vi nöja oss så?
Nej, det är väl inga fynd riktigt så med Madison var väl bra i fjol. Kostar 7,0. Kan nog fortsätta göra bra med poäng för de pengarna. Det är lite så här, andra säsongen. Det var också hans första säsong i Premier League. Och de bästa spelarna, de höjer sig andra säsongen. Så liksom, nu är frågan, ska de etablera sig på riktigt eller kommer de falla tillbaka lite?
Precis. Jag tror jag såg, får rätta mig om jag har fel, men jag tror jag såg att Juri Tielemans är helt klar för Leicester. Jag tror det blev klart igår. Han var ju på lån från Monaco, men att han nu har gjort en permanent flytt till Leicester. Tankar där, kring honom?
Nej, där har han gjort en fantastisk affär. Jättebra värvning. Och han visade ju förra säsongen att han kan leverera fantasypoäng också. Leicester såg ju riktigt spännande ut under Rodgers, så jag tycker man ska hålla alla deras spelare under bevakning, inklusive Vardy. Lite tuffa bortamatcher i inledningen här, men även överkomligt schema i övrigt, så att man ska nog inte helt ignorera Leicester.
Nej. Om vi ska prata lite spelscheman då, fördelaktiga spelscheman, jag har kollat lite, då har jag kollat typ de första 6 gameweeks. Jag tycker inte man behöver kolla så mycket längre, det är ju ganska vanligt att man drar ett hyfsat tidigt wildcard. Men City-Liverpool har vi varit inne på, men även Everton, Brighton, Bournemouth, är det något annat lag som du har identifierat som tycker ser väldigt intressanta ut?
Alltså Sheffield har ju en fin inledning på säsongen, men där vet man ju, det är för tidigt att säga vart de kommer stå. Framförallt, eller ja, det är väl egentligen i början de kan överraska offensivt, om man ska se det på det sättet, att nykomlingarna kommer upp och utmanar. Ja, vad har vi mer? Jag tycker väl har inte Watford kanske kan ha en helt okej inledning.
Jo, det har du nog rätt i. Vi ska ju såklart identifiera mer när vi går igenom laggenomgången vilka som vi tycker ser väldigt intressanta ut så. Om vi kollar lite mer åt negativa spelscheman. Har du sett Norwich startschema eller?
Ja, det ser ju rätt tråkigt ut.
Ja, jag har ju varit inne lite och snackat Teemu Pukki, och du har sagt att du aldrig ska ha en finsk spelare i ditt fantasylag. Nu var han prisad 6,5, det kanske jag tycker är lite för mycket. Jag hade hoppats att han skulle gå in lite lägre. Men de har ju tuff start, alltså på första 5 matcherna så möter de Liverpool, Chelsea och City. Bland annat. Så man kanske får se där lite. Då kan man få smyga igång och kika in finländaren. Se om man kan vara något sen. För att sen så öppnar deras spelschema upp sig lite bättre. Och man kanske kan nappa någon Pukki eller någon annan som visar fin form. Annars lite sämre spelscheman. Du var inne på Leicester. Sen så är det ju frågan med Leicester, de har ju haft historia att vara väldigt bra mot svåra motstånd. Precis som du var inne på, Wolves mycket väl kan ställa till det för topplagen. Å andra sidan så, jag tror väl att de kanske inte kommer vara lika starka mot de bra motstånden och lite bättre mot de sämre motstånden. Nu när Brendan Rodgers är där och spelar mer spelande fotboll än vad de har gjort tidigare med väldigt kontringsinriktad fotboll. Så jag tror Leicester kan få det lite tufft. Newcastle tror jag kommer få det lite jobbigt. Wolves har vi varit inne på. Och sen Chelsea tycker jag har en ganska jobbig start. Så vi får se hur Lampard kommer igång där.
Ja, absolut. Jag ser väl Chelsea som en möjlighet också. Startar de bra, då kommer det vara många som rusar till deras spelare för att de är billiga just då. Att det är ett topp 6-lag. Så man får verkligen hålla koll på Chelsea, hur de startar, om de ser bra ut eller inte.
Yes, det var väl ungefär det jag tänkte vi skulle gå igenom. Som sagt har vi haft en del lyssnafrågor eller sådana som har skrivit in. Men jag tycker vi har gått igenom det mesta. Vi har pratat Kevin De Bruyne, så att han är intressant. Vi har pratat straffskyttar. Sonny Forsberg skriver in. Zaha, Milivojevic, Digné, King, Giroud, Kelly och Ryan är de som jag har bygget nu som sticker ut lite. Giroud har vi inte pratat något om. Vad säger du där? Vad tror jag? 7,0 prisad?
Ja, jag tror inte på honom. Det har jag inte gjort någon gång. Så nej, jag tror inte att han kommer göra så mycket poäng i år heller.
Nej, jag är inte helt övertygad. Det är många som säger ja, men nu försvinner Higuain och de har liksom ingen annan anfallare. Men Tammy Abraham var ju deras unga lufte. Jag vet inte hur ung han är längre, men han är väl hyfsat ung. Han spottade in en hel del mål för Aston Villa förra året i Championship och var en stor bidragande anledning till att Villa nu är tillbaka i Premier League. Han tror jag mycket väl kan få chansen i Chelsea i år. Och ja, han kan väl glida förbi Giroud. I och för sig håller ju jag Giroud bra mycket högre än vad du gör, men Abraham är inte ens med i fantasy just nu på något pris vad jag kan se, så det blir ju intressant att följa vad han går in på för pris och lite hur försäsongen ser ut.
Ja, men absolut. Men jag, som det ser ut nu, så tror jag väl också att Giroud kommer vara startspelare. Sen och levererar han, då kommer han ju få förtroende såklart. Sen, men det beror väl lite på just hur han gör med Pulisic. Eller hur vill Lampard spela med en target-spelare, eller vill han ha mer rörligt anfallsspel? Det vet jag inte, jag i alla fall.
Nej. Robin Turda skrev in gå med sig Liverpool känns ju prisvärd om man tar platsen i mitten, så han är prisad 5,5. I övrigt tycker jag att liknar förra säsongen med många prisvärda anfallare. De stora investeringarna kommer i alla fall jag lägga på en bredare och lite högre värderad backlinje och mittfält. Blir nog många 4-5-1 uppställningar i början. Tankar?
Ja, men jag tror att det kan vara rätt väg att gå. Jag tycker att även om de har prisat ner forwards lite grann i år, kanske framförallt med Kane, så vet jag inte, värdesmässigt så tror jag fortfarande att det är fördel mittfältarna. Så att, jag tror att det är rätt strategi att satsa på billigare anfallare eller färre anfallare.
Ja, det finns ju jättemycket. Det är flera som skriver om Giroud. Och sen så, ja men här hittade jag den. Baltzar Högman var det som var negativ överraskad på att Trent var prisad 7,0 och samma som Robertson. Men det har vi pratat om. Och sen så, ja, det är väl ungefär det vi har fått in. Det här var ju lite första tankar kring hur vi har sett på priserna och sådana saker. Vi har inte gjort några riktiga jättedjupdyk, men som sagt, en månad kvar tills Game Week 1 drar igång och det går snabbare än vad man tror. Så man kan sitta och plita lite på laget, men ja, de sista ändringarna gör man i alla fall dagarna innan, eller kanske timmarna eller minuterna innan det stänger. Men vi kommer tillbaka med lite mer djuplodande och mer faktabaserade avsnitt här inför. Dels ska vi ju såklart ta ut ett poddlag precis som förra året, se om vi kan slå förra årets riktigt fina placering, och det kommer vi ju ha ett avsnitt som där vi tar ut själva poddlaget tillsammans. Poddlaget, för er som inte lyssnade förra säsongen, kan vi berätta, är ett gemensamt lag som jag och Stefan har och där vi gör fatta besluten tillsammans om vilka spelare som vi ska ställa upp med och vilka byten vi ska göra. Och poddlaget slog ju både ditt och mitt privata på fingrarna förra året. Får se om det fortsätter med den succén eller om vi får någon backlash när den klassiska andra säsongen. Det tycker jag i alla fall jag ska bli spännande. Sen så har vi ju den rejäla laggenomgången som jag tror kommer vara väldigt matnyttig, där man kommer få en rejäl djupdykning i varje lag, vilka spelare vi tror på, vilka spelare som vi absolut inte tror på, som vi tycker är överprisade, rejäl genomgång på hur försäsongsmatcherna har sett ut, vart kan man hitta de här fynden, har vi någon 4,0 försvarare som förmodligen kommer starta likt Van Bissaka, de tre nykomlingarna, vilka ser mest intressanta ut? Har vi någon spelare där som kan bli någon ny Doherty eller Jimenez? Nu var Wolves väldigt speciella när de gick upp förra året, men det kan ändå finnas någonting kanske. Så att jag ser fram emot att dyka ner lite djupare i det här och försöka hitta de här och hjälpa till. Och jag hoppas även att ni som lyssnar, både som var med förra säsongen och nya, kan hjälpa till att sprida vår podd. Och om ni inte redan gör det, gå gärna in och gilla vår Facebook-sida. Där heter vi Svenska FPL-podden. Det går att skicka in lyssnafrågor där till oss. Vi brukar skriva ut och efterfråga innan vi spelar in avsnitt. Det går även att mejla oss. Vi har en mejladress som heter svenskafpl@gmail.com. Vi har en poddliga och den tycker jag att alla ska gå med i. Om ni var med förra året tror jag att ni bara förnyar era ligor, så kommer ni med automatiskt. Annars så kan man söka, och ligakoden står utskriven på vår Facebook-sida. Annars så är den RSUV49. Och vi vill ha med så många som möjligt, och vi kan väl hoppas på ett kryddat prisbord. Det är ju gratis att vara med i ligan, men vi jobbar på lite eventuella sponsorer som kan komma in med eventuella priser där. Så vi hoppas kunna återkomma med det inom kort. Hjälp oss sprida ordet, få era vänner som ni vet redan spelar att gå med i ligan och följa Facebook-sidan och lyssna på podden. Men även vänner som ni vet är Premier League-intresserade, att de börjar spela fantasy och förstår hur härligt det kan vara. Skapa egna kompisligor och utmana varandra. Har du något annat att fylla i, Stefan?
Nej, man är ju sjukt taggad nu på att försäsongen ska dra igång här, så att man får lite mer information. Men det går ju fort, det är bara 4 veckor kvar, så att man kommer inte behöva vänta allt för länge. Men ha en skön sommar alla lyssnare, och vi är tillbaka här med flera avsnitt inom kort.
Ja, då rundar vi av där, och vi kommer tillbaka som sagt snart med mer djuplodande avsnitt. Ha det bra allihopa, hej då!
Hej!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.